Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Varmt välkommen till Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega heter Jessica Almenäs. Det är midsommarafton och vi har den här veckan valt att tillägna ett helt avsnitt åt tester. Vi ska grotta ner oss och nörda ner oss i siffror. Vi kommer prata om makronutrienter, mikronutrienter och ta reda på hur man ska tänka när man gör fystester.
Det är tur att du ändå har koll på vad allt det här betyder. För mig låter det ju lite grann som hokus pokus. Men, latin ska jag säga det låter som. Inte hokus pokus, för jag tror ju på sånt här. Men det låter som ett annat språk. Så man börjar undra sig, men vad betyder det här egentligen? Men vi kommer att bena ut det ordentligt. Men vi kan väl börja med att önska alla en riktigt glad midsommar. Kanske tar man sig denna dag en paus från träningen.
Midsommarafton innebär för mig att vi precis har kommit fram till San Francisco. Där vi ska göra någon form av såna kombinerad semester och research. Jag älskar ju att kolla på de nya trender och se vad som är på gång just nu. Och San Francisco är ett jättespännande område för träningsbranschen.
Ja, vi kan ju säga det. Vi spelar ju in det här på förhand. För att när vi båda är ute och reser, ibland så går det inte att få ihop det. Och det är alltid så härligt, för efter sommaren då så har vi ju så himla mycket att prata om. Då är det så här, gud, hur ska jag hinna med allting som vi måste prata om nu? Det blir ju väldigt många avsnitt som blir helt proppfulla då. Men nu ska vi vara ifrån varandra ett tag. Jag kommer på midsommar inte att vara i San Francisco. Jag kommer att vara hemma i Bromma. Vi ska fira midsommar hemma. Vi har bjudit in min syrra, hennes familj och lite annat löst folk. Så vi tänkte faktiskt köra. Vi går ner till Ålstensängen, kör små grodorna där. Jag ska köra med extra djupa knäböj som du föreslog. Jättebra idé. Och sen så blir det väl lite härlig skumpa i trädgården.
I det här avsnittet så kommer vi som sagt att grotta ner oss och nörda ner oss i tester. Vi får många frågor om tester och vi har ju varit inne lite grann på ämnet tidigare i träningspodden. Vi har bland annat pratat om förnedringstången, kalipermätaren. Du Jessica gjorde ju ett stort nummer av din nya motivation som du fick efter att ha gjort ett kroppssammansättningstest med Tony. Så vi kommer först att prata om kroppssammansättningstester med Tony. Och stanna kvar, för efter det så ska vi grotta ner oss i fystester. Det går mycket folk i träningspodden den här veckan. För vi har min kollega Sara Viss på besök i podcaststudion också.
Riktigt spännande. Nu tycker jag att vi tar in Tony in i våran poddstudio. Vi har bjudit in Tony Fagerdal idag som är näringsexpert och jag har ju kommit i kontakt med Tony för att han jobbar med Hammarby handboll som min kille Patrik spelar i och tycker ju de här grejerna är väldigt intressanta. Och det gör ju du också Lovisa. Det här med tester, testa olika värden i kroppen, det är väldigt spännande att ändå se hur man kan göra för att faktiskt optimera resultaten av sin träning.
Ja, du är ju en statistik- och siffernörd, Jessica.
Jag älskar ju sånt.
Och jag är motivationsnörd.
Ja,
så det blir en bra match där i det.
Det är en bra kombo. Men Tony är i alla fall här idag för att snacka lite mer om det här med tester. För jag tror att även våra lyssnare är nyfikna på sånt här och hur det går till.
Ja, vi fick ju väldigt många följdfrågor efter att du hade träffat Tony och pratade om det här i ett avsnitt av Träningspodden. Så var det många som var nyfikna. Vad betyder de här testerna? Vem kan göra det? Vad ska man ha tester till? Så det känns ju ganska passande att vi faktiskt fördjupar oss i just den här typen av kroppssammansättningstest som det kallas för.
Precis. Välkommen till Träningspodden, Tony.
Tack så mycket.
Kan du inte berätta lite grann om dig själv och vilka du har jobbat med tidigare? För du har jobbat med väldigt mycket olika elitidrottare och lag.
Ja, jag har jobbat mycket med ishockeyn, så jag har varit i Skellefteå en veva, Frölunda hockey, en snabbis och sen i Djurgården hockey. Jobbat med väldigt mycket ungdomsidrottare på elitnivå i fotbollen och sen så har jag varit i delar av simlandslaget och skidlandslaget till och från och gjort olika punktinsatser.
Och det här testet som jag då fick vara med och göra när Hammarby handboll körde sina tester, vad är det för ett test egentligen?
Ja, det är ju en impedansmätning, man mäter kroppssammansättning och det de flesta tänker på när man pratar kroppssammansättning, det är ju fettprocenten. Men vi har en validerad mätutrustning som mäter muskelmassa, mäter vätskan i cellerna och då kan man räkna ut glykogenlager, alltså se om man går på energibrist eller inte. Och det är ju mer intressant än en fettprocent, för fettprocenten kommer lägga sig där kroppen är optimerad med fettet om man nu får i sig rätt mängd energi. Så tränar man orientering så kommer man ha en låg fettprocent, tränar man tyngdlyftning kommer man i slutändan ha en högre fettprocent.
Och det här testet, det låter ju avancerat, men det var ju väldigt enkelt, det gick ju otroligt fort.
Ja, man kopplar elektroder på hand och fot, sen ska man ligga någon minut för att kroppen ska anpassa sig och flyta ut så att säga. Och sen så tar själva testet 20 sekunder, så att det är enkelt.
Och du har då kopplat din dator till elektroderna, eller en extra maskin också?
Ja, det är en mätare som är kopplad mellan datorn och kroppen så att säga.
Hur ser ett protokoll ut då, om man har gjort ett sånt här test? Vad är det för siffror man får fram? Vad mäter du?
Ja, man får fram vätskan, hur den är fördelad i utanför cellerna och total mängd vätska. Och sen så får man ju fram fettfri massa, body cell mass. För att göra det enkelt så brukar jag säga att där ser jag grundfysiken, om man har en bra grundfysik eller inte. Och sen så får man fram muskelmassan och fettmängd.
Om vi tar då mina resultat här som exempel för att ändå ha någonting att utgå ifrån. Vad är det viktiga att titta på här när du kollar på mina resultat?
I första hand så tittar jag på hur mycket muskelmassa du har. Och sen så hur mycket vätska du har i cellerna för att få fram en siffra som säger mig om du går på energibrist eller inte.
Är det extracellular water eller intracellular water som det heter i protokollet?
Intracellular water är vätskan i cellerna.
Och den ska vara, vad ska den ligga på ungefär?
Ja, den är ju i förhållande till muskelmassan. Så att när man mäter musklerna, eller när man har muskelmassan, så vet man hur mycket glykogen det bör vara. När man ser hur mycket vätska det är i cellerna, så ser man hur mycket glykogen du har i cellerna. Och där ser man en differens, och det är ju en kalkyl som jag gör när jag har gjort mätningen.
För nu har jag till exempel 48% i muskelmassa, och så den här siffran intracellular water, det är 55,6.
Ja, och den är ju lite låg, men det jag mäter ut, det är ju vätskan totalt sett. Och sen så gör man en kalkyl med den extracellulära och intracellulära. Så det är svårt att sätta en exakt siffra, för vi är ju olika individer, alla människor. Så att vi har ju olika grundsammansättningar, så man måste utgå från varje individ. Och därför är det ju viktigt att den som sitter och gör mätningarna också vet hur man räknar ut de här sakerna.
För bara siffrorna på ett papper, de säger inte så mycket.
De är svårtolkade. Man måste kunna lite grann om det.
Men jag blir nyfiken på det här med glykogen. För en vanlig person så kan vi ju ska beskriva glykogen som lagrade kolhydrater.
Ja, det tycker jag.
Om det är så att man är en person som äter väldigt lite kolhydrater, alltså kolhydratsnålt, kan du då se det på en sån här typ av test?
Ja, det ser man ganska snart.
Ganska snart. Och ja. Hur skulle du säga att det påverkar prestationen?
Man brukar titta på när man tappar 2% av den intracellulära vätskan, så har man tappat ungefär 20% av sin toppkapacitet som bollidrottare. Och om vi omvandlar det till vanliga människor, så behöver vi kanske inte ligga på 100% när vi ska gå till arbetet, men snittsvensken ligger på ungefär 9% tack vare hur media har målat upp kolhydrater de sista åren.
Som en riktig bov.
Ja, att det är roten till allt ont är kolhydrater.
Konspirationsteorierna liksom.
Ja, och så är det inte riktigt.
Nej, om man är ute efter en viktökning, så är det jättebra att ta bort kolhydraterna, för då tappar man ju en stor del av sin muskelmassa, så man tappar ju vikt väldigt snabbt. Men
frågan, en viktminskning menar du?
Viktminskning. Men frågan är ju vad man vill minska i för vikt. För om vi drar ner kolhydraterna, då tappar vi muskelmassa. Och muskelmassan är ju det som styr ämnesomsättningen. Så vi sänker ju vår ämnesomsättning.
Så vi kan äta, vi är tvungna att äta ännu mindre.
Ja, och då är man inne i ekorrhjulet.
Och då blir man lite lurad, för siffrorna på vågen kan ju visa något väldigt trevligt då om man vill gå ner i vikt. Men då har man egentligen gått ner fel vikt.
Ja, och det är därför det är viktigt att göra sån här typ av test för att se att man gör rätt. Jag går inte in direkt på dissar olika dieter. Men däremot det vi kan göra här, det är att man testar. Om man går en diet, så kan man se hur kroppen svarar på det.
När vi gjorde det här testet, då sa du till mig att jag hade energibrist. Vad betyder det egentligen?
Det betyder att du antingen äter för lite bra långsamma kolhydrater, eller att du tajmar det fel. För det är också viktigt. Man pratar ju mycket mer om nutrient timing idag än mängd kilokalorier.
Berätta mer.
Ja, om man tittar på idrottare, så är det jättevanligt att de äter ganska bra. Men de äter vid för få tillfällen, vilket innebär att de under träningspass går på energibrist eller har energibrist när de ska sova och återhämta sig. Eller kicka för dåligt för att öppna glykogenlagren för att återhämta sig efter träning. Så att där pratar vi mycket mer nutrient timing. Och när vi pratar vanliga människor, om man får säga det så.
Det är ju träningspoddens målgrupp, för vi har vanligt folk.
Ja, motionärer.
Ja, och det är så att vanliga människor fungerar precis som elitidrottare. Bara det att det tar lite längre tid både att gå back och likadant att bygga upp sig efteråt. Så att vi är lite trögare. Så jag brukar säga att alla tester vi gör på elitidrottare kan vi omvandla till oss andra. Men elitidrottarna ses mer som Formel 1-bilar och vi som vanliga standardbilar. Så att de svarar snabbare på förändringar, men vi har samma problem som elitidrottare trots att vi inte ska prestera.
Hur ska man veta då vad som är den rätta tajmingen? Finns det något man kan gå efter? Liksom?
Några regler? Vi gillar regler.
Vi pratar helt enkelt om det tråkiga Livsmedelsverkets rekommendationer. Medelhavskost, 6 måltider om dagen.
Nej, men att äta på kvällen då? Du säger sådär att om man inte har optimal återhämtning under natten. Alltså är det då att många av oss som tränar på kvällen också ska äta ordentligt efter passet på kvällen och inte vara rädd för det?
Ja, det är ju en jätteviktig bit. Och även om man inte tränar så bör man ju få i sig någonting. För om man går och lägger sig på energibrist så har man en hyperaktiv muskulatur. Det vill säga att det blir svårt att slappna av och varva ner och falla ner i en bra djupsömn. För det är ju också någonting vi mäter på många, inte bara elitidrottare, utan vi jobbar även med folk på arbetsplatser och folk som tar kontakt med oss och vill komma till mottagningen och ha hjälp individuellt. Och vi ser att väldigt många missar den första djupsömnen på grund av att man antingen går och lägger sig stressad eller hungrig och med energibrist.
Vad innebär det då för ens träningsresultat om man har energibrist?
Ja, det här är också intressant, för det är ofta vi pratar om hur stor del kosten har av träningsresultatet. Jag brukar säga 80% av vårt träningsresultat är vad vi stoppar i oss. Men å andra sidan, om vi äter perfekt utifrån mina rekommendationer och inte tränar, då har vi ju väldigt lite resultat också. Så att det är väl en sanning med modifikation.
Men hur många veckor behöver det gå mellan två sådana här tester för att man ska se resultat, som i Jessicas fall? Du, Jessica, gillar ju snabba resultat.
Exakt.
Hur länge måste hon vänta innan du kan se skillnader på hennes siffror?
Om vi tittar på Jessica så har hon en väldigt bra grundfysik.
Och då
är det också så att när jag ser ett test som i Jessicas fall, att man har bra grundfysik, då vet jag också att om hon bara gör detaljerna rätt så kommer hon svara ganska snabbt. Och då kan man ju se ett resultat redan efter 2-3 veckor. Mätbara resultat. Men har man en dålig grundfysik, då tar det ju mycket längre tid. Och det kan ju ta, är det någon som har jojobantat 15 gånger och är i 40-45 års åldern, så kan det vara en jobbig process. För det kan ta lång tid innan kroppen förstår att den får det den behöver och svarar på det.
Och då måste man ha lite tålamod.
Det kan vara jobbigt för min del att försöka hålla i folk då, att, för folk vill ju ha snabba resultat.
Och när de inte ser resultat, då ger de upp, eller?
Ja, då köper man en veckotidning eller en söndagsbilaga och sen så går man på det som står där.
Testa någon ny diet.
Ja, exakt. Ja. Men jag tänker, jag som är lite nördig på såna här typer av tester, jag tycker det är jättespännande. Och jag har gjort de flesta tester som finns på marknaden. Det finns något som kallas för Dexa, som är någon sån här röntgen, och sen så Bodpod. Sen finns ju olika typer av det som du kallar för impedansmätning, alltså med olika typer av elektroder. Enklare och mer avancerade mätredskap. Vad är det för genomslag om man kollar på, jag vet inte, kroppssammansättningstestsbranschen? Alltså är alla typer av tester ungefär lika tillförlitliga om man gör det statistiskt, eller är det att slå det olika?
Det är jättestor skillnad, tack vare att alla mätinstrument är inte validerade. Det vi använder är ju validerat och används i forskningssammanhang. Så att det man ska titta på är ju dels om det är validerad mätutrustning, men sen så ska man titta vad den är validerad mot också.
För vad betyder validerad i det här sammanhanget?
Att det är testat mot till exempel Dexa, vattentank och de sakerna som ses som sanning inom forskningsvärlden. För det kan ju vara att någon säger att vi har validerad mätutrustning, så är det en våg man ska ställa sig på som genom impedansmätning mäter kroppssammansättning. Men när man tittar djupare så är det själva vågen som är validerad. Och det är ju inte så intressant. Men däremot så alla testresultat eller alla mätningar vi gör tycker jag är bra. För det är ju ändå ett sätt, vi har tagit ett beslut att vi vill göra en förändring. Och vi följer någonting för att se om vi gör förändring. Så jag tycker att helkroppsspegel och måttband är också bra resultat.
Att mäta överhuvudtaget.
Ja. Så att if you can measure it, you can manage it, brukar jag säga. Så att,
Ja, men verkligen. Men hur ofta tycker du att man ska göra såna här tester då?
Jag gör det allt för ofta, då fastnar vi oftast i detaljer.
Mm.
Så jag tycker inte, ungefär som när vi gör en kostplan, om vi bara går och räknar kilokalorier, då tappar vi helheten. Och gör vi mätningar varje dag, då fastnar vi i det och då får vi en massa negativa tankar. Och negativa tankar är inte det bästa för att få ett resultat. Utan vi har ju någonting som man kallar för placebo. Och börjar vi tänka negativt, då får vi också ett sämre resultat.
Det är som när man ställer sig på vågen varje morgon och blir så besviken varenda gång.
Eller morgon och kväll. Vad jag skulle det kunna ha hänt någonting under dagen?
Nu har jag ändå tränat ett hårt pass. Ja. Det borde ha hänt någonting nu.
Men vem skulle du säga i målgruppen? Jag fattar, du jobbar med elitidrottare. Det finns en ekonomisk stöttning att klubben kanske betalar eller liknande. Men om man tittar på en vanlig motionär, alltså vad är argumenten för den personen och vad kostar det? Hur kostsamt är en sån här typ av test som du gör till exempel?
Tittar vi på varför man ska göra det, så är det ju så att vi ser att de flesta människor går på energibrist. Man gör olika fel i sin kostplan på grund av olika sanningar man läser om i media. Så jag skulle vilja säga att alla människor är målgrupp. Jag skulle till och med vilja säga att man borde kanske gå in redan på BVC och mäta sammansättning på våra barn istället för att titta på BMI och se hur de muskulärt utvecklas.
Ja, för det vet ju många föräldrar är upprörda över när barnen är lite större och att de då slår högt på BMI men att de inte är mjuka eller fluffiga i kroppen.
Ja, och det här är ju ett sätt att se hur det ser ut. Sen så får man säga också att när vi gör impedansmätningar med barn så måste man följa barnet, för de är ännu mer individuella än vad vi vuxna är, för de utvecklas ju i olika takt. Så man måste vara ganska flexibel i när man tittar på testresultat från barn och inte döma någonting utifrån första testet, utan snarare följa dem under en lång tid. Och kostnad på det här, vi brukar boka in en halvtimme, 40 minuter vid första träffen, och då tar vi 900 kronor och sen så uppföljningar. Ju fler uppföljningar man gör, desto kortare tid tar det ju, för då är det ju mer tummen upp eller tummen ner. Blir det tummen ner så tar ju återbesöket lite längre tid.
Men jag tycker ändå det är en rimlig kostnad alltså.
Ungefär en PT-timme, tänker jag.
Ja, men ungefär en PT-timme. Och tänk då vilka förändringar man kan göra och vilka resultat man kan få. För jag har ju blivit väldigt frustrerad ibland när jag inte får resultat av träningen. Jag tycker jag tränar och tränar och tränar och tränar och det händer ingenting. Men då har ju jag inte fattat kanske att det handlar om andra grejer än vad jag gör i gymmet eller när jag är ute och springer. Att man saknar liksom vissa pusselbitar. Träningspodden är även den här veckan sponsrad av DN Digital, och det är ju ett väldigt smart och enkelt sätt att till exempel i mobilen få tillgång till nyheter och reportage som håller hög kvalitet.
Ja, och till skillnad från väldigt många andra medier så är DN inte ute efter såna här clickbaiten, utan satsar på det som kallas för riktiga nyheter och kvalitetsjournalistik.
Så om du går in på dn.se/träningspodden så kan du nu testa DN Digital helt gratis de första 5 veckorna. Ingen bindningstid, man kan säga upp det hur lätt som helst när man vill.
Så det är väl ingenting att fundera på. In och skaffa DN Digital och läs riktiga nyheter 5 veckor utan kostnad. Men jag tänker att det är intressant det med vad man går igång på. Som, när jag höll på som allra mest med kroppssammansättningstester på mig själv. Alltså inte som PT, utan att jag själv var väldigt nördig och tyckte att det var jättekul. Så de gör, som du säger, testar man olika redskap. Och sen så försöker man se, liksom, hitta någon form av snitt. Att man försöker se över tid hur saker och ting förändras. Om jag ökar på min konditionsträning, vad händer med kroppssammansättningen versus om jag lägger mer krut på styrketräning. Du, Jessica, brukar ju lite provocera mig när jag säger att jag ska bygga volym, jag ska bygga massa, jag ska bodybuilda. Och då ser du framför dig en sån här som ska stå på scenen brunbränd. Men det är ändå ganska intressant där med att det, vad man går igång på när det gäller då balansen mellan käket och träningen. Och om man lägger flera pass i veckan på träningen, att palla kompensera upp det med kosten. För det är många som tränar för att man inte pallar tänka på kosten. Och många pallar ju inte träna, och därför är de jättehårda med kosten, eller tvärtom, att det slår över åt olika håll. Och att gillar man siffror och nörderi, alltså då kan det här vara, snacka om att vara en motivationsmål, men det kan ju också vara lite läskigt. Blir folk ledsna när de kommer till dig? Är de besvikna?
Både ja och nej.
Är det good cop eller bad cop?
Man vet ju oftast någonstans i bakgrunden hur det ska se ut. Ja. Men snarare om man nu kommer tillbaka och ska göra en uppföljning och inte har fått en effekt, då kan det vara lite jobbigare. För det är ju inte alltid som man träffar rätt med upplägg vid första tillfället. För det är ju, alla människor är olika. Även om Livsmedelsverket rekommenderar en sak för alla människor så måste vi titta på som individer. Och då kan man ju ibland gissa fel första gången och då får man göra justeringar till nästa träff. Men det som du var inne på med träning är jätteintressant, för vi var på Plajitas träningscenter och gjorde tester. Följde...
Jessica som mina favorit, eller vårt favorithotell.
Ja,
ja, nej, men det är fantastiskt mysigt där. Men då gjorde vi tester på folk som åkte dit på en träningsvecka. Och testade när vi kom ner och testade när vi skulle åka hem. Och då var vi ju några stycken som tränade en till två gånger om dagen. Och sen satt vi i poolen och hade det mysigt och unnade oss lite gott när vi var iväg. Och sen var det vissa människor som tränade 3-4 pass om dagen för att de skulle få ut så mycket som möjligt av det. Och det som var intressant med det var att alla som hade tränat max 2 pass om dagen hade ökat i muskelmassa, gått ner i fettprocent under resan. Medan alla som låg över 2 pass om dagen hade minskat i muskelmassa och ökat i fett.
Oj!
Och den är ju jobbig när man har lagt 15 000 kronor på en resa. Så då var det många besvikna människor. Men det visar ju också att vi måste få just kost och återhämta oss. Annars ger inte träningen något resultat. Så att det är också någonting att folk kör på istället för att tänka lite street smart.
Du menar att man tränar för mycket kanske rent av ibland?
Det är väldigt många som gör. Mm-hmm. Och tror att det är grejen. Men så länge vi inte hinner med kost och sömn och för återhämtningens skull, då blir vi övertränade.
Har du någon erfarenhet, skulle du kunna säga sådär, för en vanlig motionär, hur många pass kan den återhämta sig ifrån om man tänker heltidsarbete, familj, kanske lite pendlingstid till och från jobbet? Vad skulle du säga är liksom rimlig maxvolym pass per vecka för en vanlig människa?
Ja, om vi äter 100% perfekt.
Ja, men det gör vi inte i träningspodden.
men alltså, vi har så stillasittande vardag. Och vi har så även om vi tycker att det är stressigt och att vi springer runt hela tiden. Så när man sätter på stegräknare på folk eller mäter belastning under dagen, hur mycket vi har fått upp pulsen, så vi rör oss så lite. Så en rask promenad varje morgon och träningspass på kvällen, det bör alla människor klara för att egentligen kompensera det stillasittande dagen. Så att själv försöker jag alltid cykla vad jag än ska på möten, bara för att få min dos av fysisk aktivitet på dagen. Så det är ofta vardagsmotioner som är mer betydelsefull än att vi går på gymmet 40 minuter om dagen.
Men den lyfter vi mycket i träningspodden, just vardagsmotionen.
Ja, det känns som att träningspoddens anda ligger över det här testkonceptet. Men jag får ju många frågor, många frågor inuti mig nu. En till sån här fråga. Ja, men det förstår jag, det här är så spännande. Vad skulle du säga, alltså, är det värt att träna varje dag som vanlig motionär? Vi har några sådana träningspoddenlyssnare som hör av sig till oss och säger det.
Verkligen. Ja.
Det tycker jag definitivt att man kan göra. Man behöver kanske ha en vilodag i veckan för att ge kroppen chans att återhämta sig också. Men annars så träna varje dag, inga problem. Så länge vi är hyfsat okej med vad vi stoppar i oss och att vi ser till att få sömn.
Man kanske inte ska köra maxpass varje dag.
Nej, det är också någonting att vi ska ju prata med någon som kan göra träningsupplägg. För vi ska ju ändå tänka att en träningsplanering kan vara ganska bra att lägga upp.
Hur strikt tycker du att man ska vara med kosten för att ändå få resultat? För att vi pratar mycket i träningspodden att man ska ändå ha en balans. Man ska inte förvägra sig allting, för då är inte livet kul att leva. Alltså jag vägrar ju släppa min champagne till exempel.
Och jag
gillar godis. Ska kunna dricka champagne. Men hur strikt måste man vara? Om man liksom säger, kan man tänka så här, okej, 5 dagar i veckan kan jag vara strikt och sen kan jag 2 dagar unna mig, eller hur ska man tänka?
Det beror på hur snabba resultat man vill ha, hur mycket man kan unna sig. Men jag tycker man ska unna sig saker. För det är också någonting, om du vill ha din champagne, så då varvar du ner, slappnar av, umgås med trevliga människor. Och det är ju lika viktigt som att få en timme på gymmet eller ut och springa eller vad vi nu tycker om att göra. Så att ett bra sinne och att man mår bra själsligt gör ju också att man får en större kroppslig effekt när vi gör saker. Så det är inte allt det bästa att bara snöa in på att vi ska vara perfekta. För vi behöver bryta ett mönster. Kroppen behöver provoceras ibland för att respondera också.
Perfekt är tråkigt.
Perfekt är supertråkigt.
Men en fråga om det här med nutrienter som du kallar det för. Då pratar du om kolhydrater och protein och fett. Och du pratar om det här med att kolhydrater som har liksom utmålats som den stora onda skurken de senaste åren. Vi ser en väldigt stark proteintrend nu, och man pratar mycket om att hur mycket protein krävs det, eller snarare hur lite protein bör man äta för att ändå få i sig den optimala mängden för att bygga muskelmassa. Och det verkar som att man inte riktigt är överens där. Man pratar ju om gram protein per kilo kroppsvikt. Hur påverkar det sådana här typer av resultat?
Alltså om man äter en proteinrikare kost så kan ju det hjälpa till med kolhydratsbiten också. Men det man ska vara medveten om att om man tar bort kolhydrater och ersätter med protein så blir man trögare, långsammare. Vi har gjort tester på tyngdlyftare och armbrytare där vi har tittat, som, de lever ju med proteinrik kost.
Alltså man verkligen söker sig till protein.
Ja, att det är huvudkällan. Och då ligger man oftast över 3 gram rent protein per kilo kroppsvikt. Och då vet vi direkt, enligt alla läroböcker, att det är inte det bästa. Och när vi mäter explosivitet så ser vi att när man lägger om dem till mer kolhydratsrik kost så ökar de explosiviteten på ett par, tre veckor, så skjuter det i höjden. Så jag vet inte var den här proteintrenden har kommit ifrån, men man pratar mellan 1,4 och 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt beroende på vad vi har för mål och hur vi belastar kroppen. Men problemet är när vi ökar proteinintaget, då minskar man ju någonting annat. Och då är det ju kolhydrater som blir lidande, och det bör ju vara huvudkällan till energi för alla kroppar.
Men om du skulle beskriva en bra matdag, hur ser den ut? Vad äter man då till frukost, lunch, middag ungefär?
Ja, om vi tar en standardmänniska, havregryn i form av müsli eller havregrynsgröt, någon grov macka, kanske något ägg, något mellanmål innan lunch i form av någon frukt eller knäckebröd eller smörgås beroende på vad vi har för energiförbrukning. En vanlig lunch, vi behöver inte fokusera så mycket på det, bara att det är enligt tallriksmodellen mer eller mindre. Och mellanmål på eftermiddagen, beroende på om vi ska träna på eftermiddagen eller inte, så styrs storleken av det mellanmålet väldigt mycket på vad vi ska göra. Middag i form av tallriksmodellen som vanligt, och sen något kvällsmål innan vi går och lägger oss för att ge kroppen en chans att varva ner och för att hjälpa kroppen med lite serotoninbildning så att vi kan falla ner i djupsömn. Så vill vi ha tryptofan och kolhydratsrik bas på kvällsmålet, så det blir nästan som en frukostlight.
Men hur så här skiljer du den typ av kost till exempel för en person då som jobbar med viktnedgång och kanske inte prestation? Man kanske är helt ointresserad av själva träningsresultaten. Man vill bara bli fastare eller tajtare, eller alltså minska fettvikten, minska måtten. Hur skulle du då göra skillnad i justeringar i just den där kostdagen?
Den ser ganska lika ut för både elitidrottare och folk som vill gå ner i massa. Men det vi gör är att det blir lite mindre måltider, men snarare typen av träning. Och om man inte kickar på träningen och börjar bränna fett, så är ju Hammarbybacken helt fantastisk.
Det är ett bra knep.
Ja, då ligger man oftast på den pulsnivå man behöver för att bränna fett optimalt. Så 40 minuter i Hammarbybacken, då brukar de flesta kroppar kicka igång. Så att kosten är... Vi behöver mer eller mindre samma saker, alla människor. Sen är det klart att mängden, hur mycket vi äter, styrs ju av både vår ämnesomsättning och vår livsstil för övrigt, vardagsmotion och allting. Så att...
Men är du för att räkna kalorier?
Nej, jag är mer för att visuellt se vad vi behöver och lyssna på signalsystemet. För har vi blivit hungriga, då har vi ju ätit för lite måltiden innan, eller att det har gått för lång tid till den andra måltiden. Så att det är ganska enkelt egentligen. Ät alltid innan du blir hungrig, och ät aldrig mer än att du är mätt. Då har man oftast en ganska bra balans.
Det är en bra måttstock ändå.
Men hur många bortförklaringar och ursäkter möter du per vecka?
Det är jättevanligt. Och
det känns ju som elitidrottare, alla lever perfekta liv. Jag tänker de här elitsimmarna i Eriksdalsbadet som ligger liksom och verkligen alltså detaljstyr sin kost. Och så är vi vanligt folk som hela tiden förklarar varför saker och ting inte går så bra.
Nej, det är jättemycket vanligt med bortförklaringar, framförallt när folk inte har fått det resultat de borde ha fått. Men när man börjar titta på hur har det funkat från det vi gick igenom att vi skulle göra, så har man oftast missat lite saker. Och missar man mellanmålen varje dag, eller att man missar måltider helt enkelt, då går man på energibrist. Går man på energibrist så stänger kroppen av en hel del av sin naturliga fettförbränning. Och då blir det svårt också att få ett bra resultat.
Och en följdfråga innan vi summerar ihop det här. Om man tittar på de här uthållighetsidrottarna som kanske just lägger sin dominerande träningsvolym på kondition, och som med min erfarenhet kanske i större utsträckning fyller på med skitmat, så att man kanske kommer upp i det ni pratar om, det här med energi. Man når sitt tillräcklig energi, men man får det från för mycket tomma kalorier. Alltså att man kan trycka en godispåse mitt i veckan för att man har sprungit 90 minuter. Man kan äta chips för att man, med det här med gott samvete, man kan unna sig. Alltså att man får upp energiintaget, tillräckligt många kalorier, men man får inte med sig näringen. Hur ser sådana siffror ut i dina tester? Och vad ger du för råd?
Där brukar man säga, när vi pratar uthållighetsidrottare, så brukar vi säga att de har en ganska hög oxidativ stress när vi mäter det. Alltså vi pratade in makronutrienter, har vi pratat hela tiden nu. Men när vi pratar mikronutrienter, alltså antioxidanter kontra fria radikaler,
vitaminer och mineraler.
Ja, då ser vi ju att där ligger det oftast med dåliga värden när man äter på det sättet. Det vill säga, det sliter mycket på kroppar. Så att äta massa skräp för att få i sig kilokalorier, det står inte jag för. Sen vet jag att det är vissa tränare på elitnivå som tycker att man kan proppa i sig vad som helst bara för att få i sig rätt mängd energi. Men det vi ska veta då är att då får vi ett trögare system. För kolhydrater är huvudbränsle. Jag brukar säga att kolhydrater är som raketbränsle, medan protein och fett är som dieselolja när vi förbränner i kroppen. Det går att gå på fett eller protein, men vi tappar explosivitet, vi tappar energi, och man ser att oftast är de människorna ganska trötta i mellanvarven också.
Alltså jag blir så sugen på att maxa nu. Jag ska fråga Tony sen om ett personligt upplägg. Hur ska jag göra för att maxa så jag får maximala resultat? Men innan vi avrundar, Lovisa, så du dricker ju väldigt mycket energidryck.
Var det här,
du är ju energidrycksknarkare. Vad tycker du om energidrycker, Tony?
Ja, då måste du definiera energidryckerna
först.
Ja, men
först. Du är typ din Nocco som du alltid dricker.
Mm. Ja, vad tycker du, Tony?
Med koffein i och grejer.
Jag ska inte gå in på enskilda produkter, men det vi kan säga är att de värsta energidryckerna, de är ju definitivt inte bra för hjärtat eller för kroppen överhuvudtaget. Och när vi tittar på de flesta av dem så innehåller de ju konstgjorda sötningsmedel, konstgjort koffein. Det vill säga, det är inget jag rekommenderar till folk, utan när jag optimerar mina idrottare eller även vanliga människor, så vill jag dra ner så mycket som möjligt på de här sakerna, av den enkla anledningen att vi vill få kroppen att gå på vanlig mat, vanlig dryck. Så,
det är, men ingenting. Kaffet då? Jessicas kaffe,
ja, men
då?
Men kaffet är väl bättre?
Kaffe är jätteintressant, för har vi energibrist och dricker kaffe, då stimulerar vi kortisol som är ett stresshormon i kroppen. Medan om vi har bra med energi i oss, vi har ätit en bra lunch och dricker kaffe, då ser jag kaffe som en bra antioxidant. Så att tajmingen när
större
vi dricker
sammanhang.
Kaffe. Ja, och det är väl samma sak med det mesta av skräpet. Så länge vi har energi så ger det mindre skada i kroppen. Så att ju mer vi är välfyllda och förberedda, både med träning och kost, så klarar kroppen av att hantera mer också.
Därför får man inte äta godis på tom mage.
Nej, men som man ofta gör.
Ja.
Men där är ju ett bra exempel. Så till exempel jag som har energibrist, för mig är ju kaffe då inte speciellt bra. Men min kille då, Patrik, som spelar i Hammarby, han har ju jättebra resultat på de här testerna. För honom är kaffet då någon slags bra bränsle. Det är ju orättvist.
Och jag tänker, nackdelen med min Nocco, det är ju att när man dricker den så blir man mätt. Så jag kan ju upptäcka att jag inte käkat jättelite under dagen, men jag har druckit massa Nocco, för jag har inte varit hungrig.
Nej, men det här är också en klassiker till frukost. Många dricker bara en kopp kaffe till frukost. Och då känner de ändå att det har fyllt ut magen på något sätt. Men det måste ju vara jättedåligt.
Ja, det är ju koffein och nikotin är ju som det som triggar kortisolet. Och ger, det bedövar hungerkänslorna och lurar kroppen att tro att vi har fått i oss energi.
Ja, nu fick vi bannorna. Det var good cop och det var bad cop.
Ja, jag var tvungen att slänga in den till dig, den där nocken du slänger i dig.
Stort tack Tony för att du har gästat Träningspodden. Om man vill hitta dig, hur gör man då?
Det är bara att höra av sig på via mail tony.fagerdal@gmail.com.
Så kan man googla det också, så får man veta lite mer om det du pysslar med.
CV,
precis.
Det går alldeles utmärkt.
Ja, men tack snälla Tony, vi har lärt oss massor och jag är så sugen på att maxa nu, Louisa.
Hela vägen in i sommaren.
Tack så mycket.
Ja, det där var ju otroligt spännande. Ni kommer ju få följa här i Träningspodden givetvis hur det går nu när jag har fått mitt personliga...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behövde piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks, för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack Rusta.
Lägga upplägg, för att nu ska jag verkligen försöka maxa. Jag ska ge kolhydrater en chans. För jag kände igen mig lite, Lovisa, i det här tjej som är rädd för kolhydrater. Jag har ju varit och är fortfarande lite en sån tjej. Och när jag har sett Patricks kostprogram som han har fått så här, kostrekommendation från Tony, det är väldigt mycket kolhydrater. Så då har jag blivit lite rädd. Men nu ska jag ge en chans. Jag ska testa och se hur det går.
Men vi kan ju lägga in lite passus här. I pausen när vi skickade ut Tony från poddstudion så gjorde du faktiskt några förändringar direkt.
Jag gjorde några förändringar direkt. Jag var på väg ut att ta en till kopp kaffe och så kom jag på mig bara nej. Jag skiter i den kaffekoppen. Jag tar ett äpple istället. Ett mellanmål, för att jag var faktiskt lite hungrig. Så att jag har redan börjat.
Ja, men det är väl så motivation funkar. Man behöver bli påmind hela tiden om att man faktiskt är motiverad.
Men det var kul, för Tony pratade ju om att kosten betyder nästan 80%, det är ju väldigt mycket. Men han la ju också till att då krävs det ju förstås att man faktiskt tränar. För annars så får man ju inga träningsresultat.
Nej, tänk de som har helt perfekt kost men inte tränar någonting alls. Tänk vad de går miste om.
Ja, men tänk vad de skulle kunna göra med sina kroppar. Jag är ju lite som du. Jag ser ju ibland på kroppen som modellera.
Oh.
Du vet, hur kan man liksom modellera om den här kroppen?
Men vi ska ta in en till gäst, ytterligare en gäst i träningspodden studion nu och prata mer om fystester, om träningstester. Och det är min kollega Sara Wiss. Hon är nog en av mina träningsgurus skulle jag säga. Ingen har så hårt skulpturerad kropp som Sara har. Du ska få se Jessica när hon kommer in, hennes armar och axlar. Men Sara ska få prata lite grann om fystester, bland annat inriktat på friidrott. Hon har en bakgrund inom friidrott och tävlar numera, tror jag, både på 100 meter, så ska hon hålla på med eller längdhopp också. Men hon har framförallt en bakgrund inom crossfit och gymnastik. Men jobbar som PT för helt vanligt folk också. Så det ska bli kul att få höra hennes tankar om just fystester för vanliga motionärer. Vad man ska mäta, när man ska mäta och hur man kan använda sig av tester för att kanske skapa lite mer motivation på längre sikt. Nu ska få ta in stans snyggaste armar i träningspodden studion. Ja, då har vi ju stans snyggaste axlar här inne i träningspodden studion. Varmt välkommen Sara Wiss. Du är PT, du är styrkecoach, inriktad också på löpning. Och sen har du en bakgrund inom crossfit, gymnastik och nu så satsar du på friidrott som är någon sån här gammal goding som du tar upp som vuxen.
Ja, tack. Kul att vara här. Och tack för den presentationen.
Nej, men jag kan inte ens koncentrera mig nu, Lovisa, för jag bara sitter och stirrar. Du vet ju att jag drömmer om sådana där armar.
Gains.
Men jag undrar, hur får man sådana där armar?
Ja, men du håller väl på med den här armgången?
Ja.
Det är bra.
Är det bra övning?
Det är bra början. Det är så jag håller på sedan jag var typ 5.
Aha, okej, jag har några år att ta igen då.
Ja. Det får gå många gånger fram och tillbaka.
Ja, det är en girl crush.
Ja, men alltså, jag får säga, jag måste klämma, känner jag. Nej, men vi pratade ju tidigare här avsnittet om tester som man kan göra för att mäta sin fysik. Kropps, säg det igen Lovisa.
Kroppssammansättningstester.
Precis.
Ja.
Men nu vill vi prata med dig lite grann om fystester. Hur man liksom mäter sina resultat på den fysiska sidan. Pysslar du mycket med tester?
Både och. Det är liksom så här, alla behöver inte göra tester för att ändå gå framåt. Men det kan ju också vara en jätterolig sporre. Så det beror lite på vem jag har framför mig, om jag jobbar med tester eller inte. Jag gör alltid någon form av test för mig själv. Kunden kanske inte vet om att det är ett test. Men jag som personlig tränare behöver alltid veta var de står i dagsläge och vart de vill. Och då behöver jag ju någon form av tester. Men det behöver inte alltid vara så uppstyrt tester som man tänker när man hör ordet test.
Hur gör du då, dina smygtest?
Mina smygtester, men då är det där som jag testar dem i lite, det kan vara rörelsetester, att jag vill se hur de rör sig och kolla om de är strama någonstans eller så. Men också kanske att det är en liten pulshöjande del på slutet av passet och som den kanske återkommer någon vecka senare och bara, den här känner du igen, vi har gjort den förut. Men då har jag ju ändå haft koll på dens tid eller hur många varv den hann och sådär. Och då är det kul att jag kan i så fall säga efteråt bara, men gud vad bra, du vet ju om att du hann 1,5 varv längre än sist vi körde det här. Så jag har ju stenkoll, men det beror lite på, vissa vill ju veta om också. Men det viktigaste är att jag som ska få någon att gå framåt har koll på var den ligger och vart den ska.
Men hur mycket använder du tester i din egen träning för att mäta dina egna resultat?
Ganska mycket ändå. För att jag tycker när man har tränat på en länge och är van att träna och börjar ha lite mera kanske prestationsmål, då blir det mer så här nörderi och mer specifikt. För då vill jag också veta exakt vilken del jag mäter i testet. Är det ren styrka eller är det ren kondition? Eller vad är det, så att jag då kanske inte mixar ihop det i en cirkel heller. Och det är för att veta exakt var står jag på vilken, på alla delar. Och vad behöver jag förbättra?
Kan du ge ett exempel på ett par tester som du gör regelbundet?
Nu tog jag upp friidrotten som jag har börjat med på nytt. Då har jag kört lite tester här i vintras, bara för att se lite hur jag lägger till träningsmässigt i snabbhet och spänst, vilket är väldigt viktigt för att springa snabbt. Så då har jag testat i form av stillastående längdhopp, stillastående upphopp, typ som en boxhopp eller så, och även flygande 20 meter och 30 meter. Och när man säger flygande så betyder det att man sätter upp ett start och stopp, men jag får börja långt innan, så jag ska försöka tajma in min maxfart mellan de här 20 och 30 meterna, så att jag får ett värde på min maxhastighet i 20 meter eller 30 meter. Och det var väldigt roligt för mig nu när jag testade, för jag hade kvar min träningsdagbok från att jag var 17 och hade gjort min bästa säsong.
Hur gammal är du idag?
31.
Oj.
Och jag gjorde ju samma tester då. För det är vissa som är så här standardtester för sprint. Och då är det jätteroligt att sen, jag kommer inte ihåg, men så gick jag hem och så här bläddra igenom. Och så kunde jag se hur jag stod mig redan nu. Och det hintar ju då också om vad resultatet kommer att göra på 100 meter.
Det där är ju jättespännande tycker jag, att mäta så långt tillbaka. Men hur stor skillnad var det då? Alltså från då till nu?
Alltså då, jag märkte ju faktiskt att jag gjorde lika bra tester.
Det är ju helt sjukt.
Det var jättesjukt, för jag tänkte säga det, jag hade slutat för 12 år sedan. Men samtidigt, någonstans var jag inte jätteförvånad heller, för att jag har haft 12 år av styrketräning och har så mycket mer muskler än vad jag hade när jag var 17 år. Så att det var ju häftigt på så sätt, men ändå att det var en sån specifik grej som jag kunde prestera lika bra på.
Men hur ofta gör du den typen av tester nu som när du ska satsa på friidrotten under några? Är det en säsong eller hur många säsonger ska du köra det här? Har du bestämt det?
Nej, jag har inte bestämt. Alltså egentligen så var min tanke på så här, när jag blir 35 då ska jag börja med veteranfriidrott för det är så roligt. Och sen så gick jag nästan lite längta till att jag skulle bli 35. Och så tänkte jag så här, nej men varför, om jag nu tycker att det är så roligt att springa snabbt och okej, att jag får springa mot seniorklassen, alltså de eliten i Sverige, om man ska jämföra sig. Men man behöver ju inte jämföra sig med dem heller. Så då tänkte jag tycker det är roligt att springa och så här. Så jag börjar träna friidrott nu. Och det är jag jätteglad för. För att jag har ju haft jätteroligt och har tävlat nu. Och sen så hoppas jag såklart att fortfarande tävla när jag är 35, så jag får vara med i veteranklassen.
Och hur ofta gör du då de här, vad sa du, stillastående längdhopp, stillastående höjdhopp upp på en box?
Ja, och de här flygande. Jag har gjort det några gånger under våren för att se hur träningen svarar. Om jag blir, och då har jag liksom blivit snabbare med de här kanske 3 veckors mellanrummen, så att vi har sett att träningen går åt rätt håll. Sen kommer jag nog inte göra det så mycket, för sen är själva tävlingen mitt test. Sen är det ju 100 meters tiden och det jag gör på tävlingar. Och sen kommer försäsongen där fokuserar man ju inte på att vara så snabb som möjligt. Så då går man in och gör styrketräning och lite mer den gristräningen. Men sen när man börjar komma tillbaka till våren och man ska börja rikta in sig på att komma i form igen, då blir det ju intressant att mäta de här. För då kan man igen kolla hur var jag förra året vid den här tidpunkten. Inför säsongen.
Man kan få bli lite sämre över året.
Absolut.
Men bättre på sikt.
Yes, så då kan man mäta lite sitt första test på året mot första testet på året innan.
Och men om man då är vanlig motionär och vill mäta sin träning på olika sätt, hur ofta tycker du att man ska göra de testerna? Kan man göra dem för ofta?
Ja, absolut. I styrkelyft så ser jag ofta att det görs för ofta bland motionärer. Att man har fått för sig att nu vill jag dra 100 kilo i marklyft som är tungt liksom. Men då är man och försöker på det. Försöker maxa varannan träning. Och man måste komma ihåg att man måste ju hinna göra någon träning för att bli bättre däremellan. Så att låta det gå kanske åtminstone 6-8 veckor innan man testar på nytt. För att man vill ju ha någon förändring däremellan som gör skillnad på resultatet.
Men om man kommer som helt vanlig motionär till dig som Peter, så säger man så här, ah, jag vill bygga muskelmassa. Man är inte intresserad av viktnedgång, man struntar i fettmassa, men jag vill bygga muskler. Och jag vill ha tester. Man är som Jessica, man vill ha svart på vitt, hur bra är jag? Vilka tester skulle du ta fram då för den personen som faktiskt uttryckligen ber om tester för styrka och muskelutveckling?
Menar du muskelstyrka eller muskelvolym?
Nej, muskelstyrka då, om vi jämför med tonus,
exakt,
kroppssammansättning. Det är mer det här med styrketester.
Vad man klarar av att göra.
Ja.
Om det är en som har tränat ett tag och är säker i sin teknik, att den har kört på med knäböj, marklyft och bänkpress till exempel, de är väldigt bra övningar för att testa, för det är väldigt svart på vitt. Antingen får man upp stången eller så får man inte upp den. Till skillnad mot någon övning som exempel armhävningar, som man kan göra med lite svank, man kan trycka på lite olika sätt. Den blir inte lika konkret om man klarar det eller inte från varje repetition. Men är den träningsvan, då skulle jag nog liksom bygga upp till en tung knäböj där man fortfarande kan hålla bra teknik. Har den inte kanske lyft jättemycket, då kanske man kollar vilken vikt kan man göra 5 stycken snygga knäböj på eller marklyft, och spara det värdet och se längre fram om 8 veckor. Då kanske man kan göra 5 knäböj lika snyggt på en tyngre vikt.
Alltså det behöver inte vara ett maximalt.
Det behöver inte vara en repetition. Tycker jag att man ska ha tränat ett bra tag. För det är inte riktigt rättvist att sätta en nybörjare på en repetition max. För att den har inte tekniken för det, den har inte vanan och stabiliteten för det. Så att det blir lite fel. Men då kan man göra någon form av lite flera repetitioner. Det måste vara en övning som den känner sig trygg i. Så att annars får man ju börja med att träna upp övningar att känna sig trygg i. För att göra maxtester kräver att man har tränat ett tag.
Maxtester är ju också lite läskigt tycker jag. Vi körde ju ganska mycket det när jag tränade basket. Och då var det ju dels knäböj men också bänkpress och sådär. För när man gör maxtest så vet man ju att på någon vikt så kommer jag ju misslyckas. Exakt. Det är ju det som maxtestet handlar om. Hur långt klarar jag det liksom? Så någonstans kommer jag misslyckas och då är det lite läskigt. För att det är ju en ganska obehaglig situation. Man måste ju ha någon som passar såklart.
Ja, man måste känna sig trygg.
Ja.
Och därför måste man ju också ha tränat ett tag. Så man kan ju inte göra bänkpress första gången och så. Och då maxa.
Det är då du lurar in i testet istället.
Exakt. Då kan jag säga så här, idag ska vi bygga upp till dagens tunga 5 repetitioner. Och bara för att då får jag i alla fall ett värde på så här, okej, men den här kan idag göra 5 repetitioner på 35 kilo i bänkpress. Bra, jättebra. Då kan jag göra upp en plan och en progression så att jag vet att om några veckor så kommer den att klara på en tyngre vikt. Eller kanske kunna göra 10 repetitioner på samma vikt. Och det är ju egentligen det viktiga, om den vill bli starkare. Så om den har som mål att jag ska bli så stark som möjligt, då vill ju bara göra något test som mäter dagsläge på ett rättvist sätt.
Och du är ju min så här crossfit-guru.
Ja. Ja.
Och jag fattar ju, när man kommer som du med både gymnastik och friidrottsbakgrund in i crossfit, så har man ju mycket gratis. Du, Jessica, som tränar på att stå på händer, det blir ju på ett sätt maxtest för dig. Alltså, ja. Hur länge kan du stå på händer?
Verkligen.
Men jag tänker, inom crossfit pratar man ju om någonting som kallas för, och rätta mig om jag har fel, benchmarks. Någon här tester, alltså voddar som är tester.
Voddar som är tester, jag fattar
ingenting. Som är tester, nej men att man har så här, för nu pratar du om en särskild övning som är ett test.
Ja.
Men där man säger, om man gör de här, alla de här har ju massa namn.
Ja, precis.
Tjejnamn och killnamn, ja. Och sådär. Och sen så får de en tid på 9 minuter och 17 sekunder. Ja. Och då har man blandat massa övningar,
ja,
i ett sånt test. Förstår, eller nej, i ett sånt pass, i ett sånt block.
Ja.
Alltså, och det blir ju också något form av
test. Absolut. Den typ av test använder...
Ge ett exempel på vad det skulle kunna vara, du som är crossfit-expert.
Ja, men ta ett exempel inom crossfiten. Om jag till exempel vill kolla någon av er liksom, lite kondition, flås, så skulle jag kunna välja så här, okej, du ska ro 500 meter. Efter det ska du göra 20 svingar. Och efter det ska du göra 10 burpees. Och efter det ska du göra 10 boxhopp. Då har jag valt övningar som är ganska flåsiga. Och då kan vi testa, okej, du ska göra 3 varv av det här på tid. Och så får jag ju då ett värde. Så okej, det tog så här länge.
Det är då jag snubblar och skär eller skrapar upp skenbenet mot boxkanten.
Men vad är svingar? Förlåt om jag
säger det. Kettlebell-svingar. Okay. Mm. Ja. Till exempel, och det är också en pulsövning. Alltså den drar upp pulsen. Det är mycket annat också. Det enda som är... Alltså, det kan vara ett jättebra test om det är någon som bara säger, jag vill styrketräna, men ändå få upp mitt flås lite och se vad det ligger på. Men det man ska komma ihåg då, att gör vi om det testet 6 veckor, då får jag inte bara ett värde på ren kondition. För den här personen har kanske fått bättre roddteknik. Den har kanske fått bättre svingar. Den kanske har blivit starkare i benen, vilket gör att den kan göra snabbare. Så att det blir egentligen ett helt värde på den vodden, som man säger. Alltså den cirkelformen. Och det är inte specifikt konditionen bara som vi mäter. Utan du kan ju egentligen skulle kunna fått en bättre tid. Fast konditionen är ganska samma. Men du har blivit mycket bättre på att göra burpees snabbt för att du har lärt dig en bättre teknik. Hänger ni med på hur jag menar? Så att där testar vi ju kondition, vi testar styrka, vi testar hur bra man pushar sig själv, hur bra man kan alltså göra den cirkeln. Men det är ett bra, jag använder det som konditionstest för personer som inte vill springa, de har ingen intresse av det, utan de vill gymma men ändå köra lite puls. För då, vi kan ju mäta det, men man måste komma ihåg att vi mäter inte bara kondition och syreupptagningsförmåga, utan det är andra värden.
Jämfört med ett konditionstest på ett löpband till exempel.
Exakt.
Då.
Där kan du också, bättrar du din löpteknik och styrka så kan du också springa snabbare. Men då är vi ändå mer specifikt när det bara är en övning, om man säger så.
Men så här, konditionstester, om vi pratar om det, det kan man ju göra med lite hjälp på löpband till exempel. Då kan man ju mäta syreupptagningsförmåga och sånt också. De kan ju vara väldigt obehagliga. Man ska springa tills man stupar, ja, i princip. Jättejobbigt. Mm. Men sen så vet jag att när jag höll på med basket, då körde vi också Cooper-testet till exempel. Ja. Det är väl 12 minuter så långt man hinner. Mm. Körde vi i alla fall på den tiden.
På löpabana till och med.
På löpabana. Ja, exakt. Det ska vara standardiserat.
Ofta från fysprofilen.
Ja, exakt. Men vilka konditionstest tycker du man kan köra själv? Om man vill testa sin kondition, kanske ha tillgången då till en löpabana eller något sånt. Vad är ett bra test?
Det du sa tycker jag att det är ett bra. 12 minuter löpning. Om man känner att men löpning är bekväm med. Då blir det ett bra test som du kan genomföra en gång till. Och det är ganska enkelt att göra likadant. För det är viktigt när man gör tester. Att du ska kunna upprepa testtillfället så likadant som möjligt.
Precis, för därför kan det vara svårt om man till exempel ska testa hur fort springer på 5 kilometer.
Ja.
Om man springer olika runder, då är det ju exakt jättesvårt att mäta ut något av det.
Ja, och då ska du också helst ha ungefär samma tid på dygnet. Du ska också helst ha gjort ungefär samma sak dagen innan eller dagen innan, så att inte du har sprungit milen dagen innan du gör det här testet. För då blir det inte heller helt rättvist.
Just det.
Så att man måste försöka komma ihåg hur har jag gjort mitt test och försöka upprepa det så likadant som möjligt dagen efter.
Men idag är det ju midsommarafton när det här avsnittet kommer ut.
Ja.
Och då
är man kanske inte sugen på kokotest.
Nej, men då är man, och dagen efter kanske inte den bästa dagen att springa heller. Men jag tänker, det är ju ändå på något sätt lite grann i början av sommarlovet för många, eller början av semestern. Skulle det vara då ganska smart att någon av de kommande dagarna faktiskt testa då att springa så långt man kan 12 minuter på just den platsen där man skulle kunna om 6 veckor eller 5-6 veckor upprepa,
ja,
på exakt samma ställe. Det är samma grusväg, det är samma trottoar eller vad det nu är. Så att man faktiskt, det är ju nog rätt smart nu när man vet att man har flera veckor framför sig, så man skulle kunna satsa lite extra på flåset.
Absolut. Och det är ju ett så här perfekt sätt, så tycker jag, som motionär. Det behöver inte vara krångligare än så. När vi pratar om att man ska göra de specifika som möjligt, då är det ju oftast när man är på en annan nivå. Till exempel tar vi en hockeyspelare. De springer också Cooper-test. Men där behöver det inte vara att den som har bäst flås på isen behöver inte vara bäst på Cooper-test. För den kanske inte är bästa löparen. Förstår ni? Att där blir det att ju mer högre nivå man kommer på, så ju mer specifikt, grenspecifikt, vill man ha testet. Men som motionär, Cooper-test eller spring 5000 meter på tid. Det är också, har jag löpkunder så brukar jag vilja ha ett sånt kanske test, om de ska springa milen eller någonting. För det gör också att då vet jag 5000 meter så snabbt man kan, då ligger man ganska, det är ganska tufft. Det är inte bekvämt, utan man behöver ju, det gör lite ont.
Dreglar man?
Ja, jag vill säga, jag brukar säga att redan efter 1 kilometer så ska det börja vara lite kämpigt. För att det behöver det vara på den distansen om man ska prestera i tid. Och då så jag som coach där, då får jag ju också veta en snitttid per kilometer där det är ganska tufft. Så har jag en kund som vill springa ett, förbättra sin tid på milen, då är ett sånt test jättebra att veta, okej, men vilken nivå ligger du på nu när du pushar dig själv? För då kan jag lätt sätta upp intervaller som är där och nosar på lite snabbare tider, men också liksom anpassa vad ska de lugna passen ligga på. Så att testa vad man, det beror ju på vad man vill, vad ens slutmål är. Men springer man, ja, Cooper-test 12 minuter, 5000 meter på tid, skriv ner, för man glömmer. Man tänker att, men det här kommer jag ihåg till nästa gång.
Det
men
gör man glömmer. Inte.
Nej.
Man måste inte lägga ut det på Instagram.
Nej, man måste inte lägga det. Och sen brukar jag också lägga till att man ska skriva hur det kändes, hur det upplevdes. För att ibland så kan det också vara att tiden kanske inte var jättemycket bättre första gången man testar om, men känslan var mycket bättre. Och det är ju också ett framsteg.
Att man inte är lika trött.
Nej, men precis. Man var inte lika trött eller man återhämtade sig mycket snabbare efteråt och någonting. Så man också skriver lite hur upplevde jag testet och var det något jag skulle kunna gjort annorlunda. För man blir ju också bättre och bättre på att testa. Det vet, alltså, har ni sprungit ett lopp och springer samma en gång till, även fast man inte har tränat jättemycket, så är det nästan lättare att springa en bättre tid för att man vet hur banan ser ut. Man har en erfarenhet hur det kändes. Man har någonting... Man vet hur det kändes och då kanske man också vågar pusha sig själv lite mer.
Men om vi pratar om lite mer specifika rörlighetstester.
Ja, det är spännande. Vad kan man göra då?
Det finns ju... Alltså grundrörelser brukar jag tänka. Jag brukar vilja se liksom, hur ser det ut när man sträcker sig uppåt? Hur ser det ut när man sitter på huk? Hur ser det ut när man... fäller sig framåt med raka ben och ser lite, jag kollar mycket på hur, vart tar man ut rörelsen, är det baksida lår som är stramt eller är det ryggen som är lätt att böja sig, så att där jag jobbar, ibland gör jag specifika tester där man kanske får sitta mot en vägg och pressa armarna längs med väggen och se var det tar stopp och så, men oftast har man någon som tittar på ens rörelse, en PT eller så. Då kommer de här rörelserna fram ganska mycket bara av att man ser hur den rör sig i olika övningar.
Men kan inte du berätta om din overhead squat? Du vet, när man har stången på raka armar, så kommer jag ihåg att du svor. Du nästan dumpade skivstången i golvet när du svor efter att du hade Rasmus, din bebis. Han är inte riktigt bebis. Hur gammal är han nu?
Han är 1 år och 5 månader.
Ja, men när han typ var 5 månader och du började med overhead squat igen efter graviditeten. Ja. Och du var så frustrerad över att din rörlighet var så dålig som du sa.
Ja.
Och jag kunde inte riktigt se det, men du upplevde det som en enormt stor begränsning i din knäböj.
Ja, ja, nu kan man ju säga att jag har ju aldrig någonsin varit rörlig ovanför huvudet. Jag tror att det är liksom min lats som gör att jag är stark i pull-ups.
Man kanske inte behöver ha det om man har de armarna.
Nej, absolut inte.
Jag väljer hellre Saras armar än att vara jättevig.
Ja, nej, jag är väldigt stel uppåt. Alltså att hålla armarna rakt upp mot taket. Och då efter man har gått och konkat och bärt på en liten bebis framför kroppen. Suttit och ammat. Det är svårt att sitta med en bra hållning. Och framförallt så är man framför kroppen hela tiden med armarna och det känns som att hela bröstmuskeln bara drar ihop sig kort. Så att när jag väl skulle då börja träna och jag visste att det där var min stela övning från förut, så var det liksom att när man att sträcka upp armarna rakt ovanför med en pinne och samtidigt gå ner i knäböj, det är, jag kunde ju lyckas hålla mig kvar i linjen för att jag är ganska stark. Så det blev ju en styrkeövning för mig att jag fick bara hålla och pressa allt vad jag kunde för att ens komma ner i en position. Så det är ju en sån där typisk, att stå man med en pinne och håller den rakt upp och gör knäböj, så kan man ju se hur mycket den rör sig framåt.
För den är ju du jättebra på, Jessica.
Är jag?
Ja, du har ju liksom att du kan...
Du kanske, skulle du kunna ställa dig framför en vägg med näsan mot väggen och gå ner i en knäböj med armarna uppåt?
Det tror jag.
Ja.
Du får väl lite träningspodden challenge här.
Jag skulle måste stå minst en halv meter ifrån väggen.
Jaha.
För att jag måste fälla framåt så mycket och armarna framåt.
Ja, nej, där tror jag att jag är ganska rörlig. Men däremot så har jag nog samma problem som du med det här. Jag har ju också bebis.
Ja.
Du vet att man är väldigt
stram.
Stram här. Och jag kände igen det där med bröstmuskeln. Den bara drar ihop sig.
Ja.
Den är så kort.
Vi repeterar. Alltså näsan in mot väggen.
Ja, så man kan börja med att stå ungefär kanske 1 eller 2 fotlängder framför väggen. Titta in mot väggen. Armarna rakt upp.
Raka. Vridna.
Mot väggen kan de vara. Och så försöker du gå ner i en knäböj utan att trilla in i väggen.
Och armarna ska inte vara i väggen.
Nej, helst ska inte de heller, utan så hållas där. Och går det bra, då kan du kliva fram lite och kliva fram och se hur långt nära väggen du kan stå och gå ner fortfarande med armarna raka ovanför huvudet. Det är en sån test. Det är ju mycket axlar och bröstrygg, men även höft och fotleder. Så den testar ju ganska mycket. Och där ser man liksom, alltså efter... I början när jag började träna på det här, då kändes det som att jag fick stå liksom en armlängd ifrån väggen för att inte ta i den. Så, men den ser man ju också liksom att bara genom att göra rörelsen ofta så blir det ju bättre av det. Och då kommer man att kunna smyga. Det blir ju ett bra test. Man kan se hur långt man är från väggen. Och kolla om man kommer närmare och närmare in.
Ja, vad spännande.
Så nu har vi midsommar. Vi har Cooper-test och står och gör knäböj framför väggen.
Ja, och känner jag våra lyssnare rätt så kommer de att vara sugna och hoppa på det här med en gång. Ja, de nappar på allting och vill liksom göra det direkt. Det har man lyckats sälja in till dem ändå.
Men om vi ska ta fram begreppen här då. Skillnaden mellan ett maxtest och ett submaximalt test. Och maxtest är en repetition.
Ja.
Så tungt man kan.
Ja.
Och ett submaximalt test i till exempel knäböj eller bänkpress. Då sa du att man gjorde
flera repetitioner
på samma vikt.
Ja, precis. Då testa, börja med liksom värm upp, gör några snygga knäböj till exempel. Om vi väljer den övning där du känner dig tryggast och där du vill testa din styrka. Så är det din benstyrka du vill testa, då är knäböj en bra övning. Men se till att träna på den först så att du känner dig trygg i den. När du gjort det, då värmer du upp med några och så ökar du lite för varje set. Och när det blir rätt tungt, så kom ihåg att vila typ ändå kanske 3 minuter mellan varje varv. För du behöver vara fräsch när du går in så att du kan göra ditt bästa varje gång. Och så bygger du upp tills du känner så här tungt kan jag göra utan att det påverkar tekniken desto mera. Alltid när man gör tester så kanske det påverkar lite på slutet. Och det kan vara okej att det händer lite grann på ett testtillfälle. Men ändå så man känner okej, men nu börjar det se annorlunda ut. Då räcker det kanske för dagen. Och skriv ner då vilken vikt och då om det var 5 repetitioner. Och så har man någonting att gå på. Och samma ska man göra maxtest då med en. Då är det också viktigt att göra många tester innan. Många vill spara sig. Så att jag tänker, jag sparar mig och så hoppar jag dit så att jag har krafter. Men man behöver göra kanske 8 repetitioner på 50%. Alltså hälften av vad man tänker sig att man ska ta. Sen kanske en 6 på lite tyngre. En 4. Och sen kanske man gör fortfarande en 2 på 90%. Så det känns ju som att där är det redan jättetungt. Men man behöver det för hela nervsystemet och för alla muskelfibrer för att koppla på och veta att nu ska vi lyfta tungt. Däremot kan man ju då hellre vila kanske 4 minuter innan nästa försök och så. Men det är viktigt att göra de tunga lyften även inför ett max.
Det är ju bra att du säger det, för jag tror att många tänker bara att
spara sig.
Jag kör lite uppvärmning bara och så sparar jag mig till det här enda försöket. Liksom.
Kroppen fungerar tyvärr inte så.
Den är inte redo.
Nej,
då.
Den behöver nästan bli lite så här, oj shit, nu var det tungt.
Ja.
Nu måste jag koppla på mera. Vila, låta den återhämta sig, ladda upp på nytt. Sen gå in och göra det flera gånger. Så att, men kanske 2 stycken på 90%, sen en på lite högre än sist så att man är säkrad att man tar den och sen kanske ett lyft till. Sen brukar man nästan inte heller orka ladda om flera gånger för att det krävs mycket.
Upplever du att folk generellt är rädda för tester?
Det beror lite tror jag på personlighetstypen. Vissa går igång på tester och vissa är lite rädda för någon form av bedömning. Det finns de som inte vill liksom knappt veta vad det är på stången. De vill bara träna. Och det är liksom okej att göra det. Men...
Så då surprisar du efteråt och så säger du så här: så, nu har du gjort ditt tyngsta lyft någonsin. Ja. Så vet de inte ens om hur mycket det har varit påträtt. Liksom.
Ja, jag har flera sådana kunder som säger, säg inte vad det är på stången. Utan de kör bara.
Ja.
Och sen, de vet inte ens om när vi har maxningsvecka.
Oj.
Utan de bara bygger upp. Och sen så vet jag att om 2 veckor, då kommer vi passera deras förra max. Och då säger jag det till dem. Grymt. Och då blir de oftast jätteglada. Men det är liksom, det funkar ju också. Men det är det ju, för jag köter ju deras progression. Så de behöver ju inte tänka på det. Nej. Det är ju en lyx i sig. Men sen är det de som också så här, de vill ju veta exakt vad de hade förra gången. Exakt vad de hade för tid. Och så här, och för dem, då har de ett konkret mål. Så att det beror på personlighet om en är rädd för det eller om man triggas av det.
Men det är roligt, det glittrar lite grann i Saras ögon när hon pratar om tester. Det känns som att det här, du gillar verkligen. Men om du skulle välja av alla tester, vilket är ditt eget personliga favorittest? Alla kategorier.
Alltså nu är jag är ju mycket inne på det explosiva. Och det, jag tycker att det är roligt att springa snabbt och hoppa och där. Får jag välja 2?
Ja.
Okej, för då säger jag 1 styrka. Stillastående längd. Det tycker jag att det är jätteroligt.
Och om en vanlig motionär då, vad är rimligt? Vad ska man kunna ha som så här minimi? Vad är liksom okej, godkänt resultat i stillastående längd? Och vad har vi då för benchmark? Var ska vi sikta på för att matcha Sara? Hur långt vågar du säga hur långt du hoppar?
Ja, jag vågar. Jag tror inte att det säger folk så jättemycket.
Nej, det
är bara så man får ett mått lite grann. Ja. Nu sist jag testade, det var faktiskt mitt bästa någonsin, tror jag. Och då hoppar jag 2,60 på ett hopp.
Och då kör du då längdteknik, om man säger.
Ja, jag kör, för den satt i. 12 år senare så kände jag att det var, jag hoppade upp, sträckte ut höften och bålen och så snabbt fram med fötterna.
Jag tänker att vi vanliga människor, ja, vi kanske mer gör ett litet hopp.
Ja, jag tänker grodhopp snarare.
Ja, lite mer så.
Men att hoppa över sin egen längd.
Ah, bra. Vi gillar ju regler.
Det var ett bra tips.
Första sån, att säga att hoppa över sin egen längd. Börja med det.
Ja, och det andra favorittestet som du skulle kunna välja?
Det är styrka och det är marklyft. För att marklyft, det är både min favorit för mig själv, men även med klienter. För marklyft är den övning där man kan lasta på mest vikt. Och det är kul att se vad som händer, speciellt med tjejer, när de inser hur tungt man kan lyfta. Och att få upp den där stången som känns som att den sitter fast i marken, och så börjar den lätta, och så drar man, och så står man där med den vikten. Det är en sån power. Så att det känns som att alla bara växer 10 cm direkt de släpper stången. Och känner sig så fruktansvärt starka. Så det är min favorit både själv i gymmet men också med klienter. För att det är coolt att...
Och det värsta testet då, när ni pratar om Cooper-test och så, jag bara, åh gud, jag får nästan illamåendekänsla. För att jag har tagit ut mig så mycket på såna där konditions-Cooper-test. Jag hatar ju dem nästan för att jag vet hur trött jag blir. Men alltså, om du skulle säga det värsta testet du vet, och då antar jag att det blir i så här kategorin för av att det här är jobbigast. Men det kanske är så att du är mest rädd för testet också.
Ja, jag kan säga det värsta jag har gjort mentalt och kroppen. Alltså, det är också, jag är ju snabb och explosiv, så allt det här som är längre och ger mjölksyra, det är fruktansvärt. Och då gjorde vi en gång ett test som var så här, 500 meter rodd, allt vad du har. Så det är verkligen en maxning. Det motsvarar kanske att springa 600.
Får den högsta motståndet eller får man välja motstånd?
Det får man välja, för det är ungefär som en cykel. Många tror att 10:an är det bästa för att det är tyngst. Men roddmaskinen, det är liksom ingen poängskala. Utan den där, det är som en cykel. Att om du tror att du trampar snabbare i 6:ans växel, så väljer du 6:ans växel, inte 8:an. Så den anpassar du efter din längd och din förmåga, hur kraftigt du drar. Drar du väldigt kraftigt, då vill du ha 10:an, för du får ett bättre motstånd och mera watt, eller vad blir det, i den. Så att det märker många, att man tror att det där är något poängsystem. Det är som växlar på en cykel.
Man vill gärna ha betyg. Liksom.
Exakt. Men där, du sätter det på, jag brukar ha ungefär runt 6:an. För där är jag snabbast. Och då skulle man göra så här. Man skulle göra 500 meter rodd. Allt vad man har. Sen skulle man vila en minut innan man upprepar en gång till. Och man fick inte knäppa loss sig från roddmaskinen. Så du sitter kvar med fötterna. Mjölksyran bara kommer upp i hela kroppen. Och så ser du att det är 10 sekunder tills du ska göra det en gång till. Och det var snitttiden som räknades. Så att du kan inte fega på någon. För att det är medel av de här två som...
Och men det, då pratar vi om mjölksyratest.
Ja, det är ju mjölksyra och liksom återhämtning också. Hur mycket tappar du från den ena till den andra?
Ska vi skicka vidare den till träningspodden lyssnaren också då?
Ja, 500 meter rodd, vila en minut med fötterna kvar. Och 500 meter rodd en gång till.
Och så jämför man efter 6 veckor och ser om man kan få en lite lägre... Nej, högre snitthastighet.
Ja. Då måste man ju ha gjort saker emellan. Ska vi komma ihåg? Annars kommer det inte hända mycket.
Du måste suttit i roddbåten i sommar.
Och där är det ett sånt test också. Lär du dig roddteknik så kommer du att slå det testet bara för att du har en bättre teknik. För rodden är lite så... Man kapar ganska snabbt tid om man lär sig grunderna i hur man ror på roddmaskin.
Hur mycket inspiration får du till att göra testen nu, Jessica?
Ja, men jag är så sugen. Jag är så sugen. Jag har ju en roddmaskin hemma. Så jag kommer ju att göra det här roddtestet förmodligen redan idag.
Ja!
Och Cooper-test, när du säger så här, åh gud, jag mår så dåligt, jag får så dålig känsla i kroppen. Jag känner mig en gång så här, det måste jag nog också göra. Kanske inte idag, men imorgon. Jag blir så sugen på Cooper-test nu.
Men då kommer du ihåg, om du sen ska göra Cooper-testet om 6 veckor, då måste du ro 2x500 meter dagen innan.
Exakt! Bra, jag måste skriva ner allt sånt här. För att jag är ju...
så att du jämställer att testvärdet är lika.
Jag är ju en sån som tror att jag kommer ihåg. Men jag kommer ju aldrig ihåg.
Ja, så det här var verkligen poddavsnittet att man behövde papper och penna för att skriva upp allt det här matnyttigt.
Jag hoppas att ni hängde med, annars så får ni lyssna en gång till helt
ja,
enkelt.
Ja, exakt. Och Sara, om man vill leta upp dig på Instagram och på Facebook, sociala medier, vad ska man leta på då?
Sara.viss är det på Instagram. Och där hittar man också både så här min mail och på Facebook är det Peter Sara. Men det är Instagram jag använder främst.
Och du jobbar med personlig träning live i Loftangruppens studio på Södermalm i Stockholm.
Yes.
Och sen så coachar du en hel del online. Och du och jag ska ju både åka till Thailand tillsammans i höst och till Vann och ha träningshelg.
Ja.
Alltså du förstår, jag lär mig så mycket av Sara. Alltså folk som glittrar i ögonen när de pratar om gjort sina tester. Jag förstår vad skönt att ha en sån kollega.
Ja, nej, vi har lärt oss jättemycket och jag har fått massa inspiration till tester som jag ska göra i sommar i alla fall.
Så snacka om ett temaavsnitt helt inriktat på tester. Vi har grottat ner oss i kroppssammansättningstester tillsammans med Tony och med fystester tillsammans med Sara Viss. Stort tack Sara för att du har varit med idag. Jag önskar lycka till på de här sjuka testerna.
Ja. Verkligen. Och Lovisa, vi kan väl knyta ihop säcken kanske till det här programmet?
Ja, det här är terminens näst sista avsnitt av Träningspodden.
Mm, och vi har snackat om tester. Hoppas ni blev inspirerade att sticka ut och testa er styrka, rörlighet, kroppssammansättning, kondition. Alltså det är en hel djungel, men det är så mycket man kan lära sig om sin kropp.
Älskar att nörda.
Vi älskar att nörda helt enkelt.
Ha en jättefin träningsvecka i högsommarvärme. Säsongens sista avsnitt av Träningspodden, den får ni nästa fredag och då kan vi utlova ännu ett förinspelat temaavsnitt med en riktigt mastig sommarlovspresent.
Haha, vilken cliffhanger. Vi hörs då.
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.